Hej, det är Hasse Brontén här. Ännu ett avsnitt av Snutsnack är på gång. Det är Martina från Linköping som gästar. Och jag lyckades träffa henne på universitetet där i samband med att jag hade kört min motivationsföreläsning från kommissarie till komiker. Är din arbetsplats ute efter en intressant föreläsning så kanske det kan vara något. Och då kan den bokas via roa.se. Hur som helst så fick Martina och jag låna en lokal på Linköpings universitet där vi kunde podda, och resultatet det hör ju alldeles strax. Men jag måste även nämna nästa veckas gäst som heter Mikael Lund. Han började på polisskolan 79 och kommer att berätta väldigt ärligt om hur dålig han var som polis en tid. Våldsam och fördomsfull, så missa inte nästa vecka heller. Sen har jag en väldigt rolig nyhet till alla er lyssnare. Det är så att Snutsnack kommer med en livepodd den 2 maj på Intiman i Stockholm. Jag har bjudit in kriminalteknikerna Anna Jinghede och Jens Ulander, och vi kommer prata om just kriminalteknik. Stämmer verkligen de olika metoderna vi ser på till exempel CSI och andra serier eller filmer? Vi kommer få reda på det, och vi kommer också få reda på mycket om kriminalteknik som vi inte har vetat sedan innan. Historik och moderna metoder. Går det egentligen att begå ett brott utan att lämna spår efter sig? Vad kan blodspår på en brottsplats berätta för historia? Vi kommer också prata om välkända fall där kriminalteknik haft en viktig roll. Det här blir en riktig sån one night only som jag tror kommer bli så kul och så intressant. Och det ska bli kul att träffa just dig som är lyssnare där också. Biljetterna släpps imorgon, och när jag säger imorgon så syftar jag på onsdagen den 27 februari 2019. Och ni som följer Snutsnack på Facebook har ju som ni vet haft möjlighet att köpa biljetter via det försläppet som jag hade nu i helgen. Så det är aldrig fel liksom att trycka gilla på den där Facebook-sidan som Snutsnack har. Det här innebär att just nu redan har sålts biljetter. Så passa på och smitt in och säkra en biljett till dig och en kompis redan imorgon, tycker jag. För den här kvällen vill du inte missa. Biljetter och info om allt det här finns på snutsnack.se. .se ska det vara. Snutsnack.se, ingenting annat. Mugg och vattenflaska, det kan du som vanligt handla på brontén.com. Okej, oavsett om du går, sitter eller springer när du lyssnar på den här podden, var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
13:10 kom. 13:10 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra,
klart. Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Martina.
Tack.
Så glad att du kunde komma. Vi sitter ju alltså i en liten lokal på Linköpings universitet.
Ja, det gör vi.
Det är ju så här, man får improvisera även som polis, men även som snutsnackpoddare när man ska hitta gäster.
Precis.
Du har blivit rekommenderad som gäst av någon som följer ditt Instagram-konto. Eller inte bara ditt kanske?
Nej,
eller?
Mitt och min sambos.
Ja. Ja. Och vad heter ni?
IGV_LKPG.
Så IGV Linköping helt enkelt.
Ja, precis. Fast en liten förkortning.
Precis. Får ni någon feedback där?
Ja, det får vi absolut. Vi har väldigt trevliga följare skulle jag säga. Nu börjar jag halka in några flera som kanske är lite mer troll. Eller om man får säga så.
Ah, okay,
men vi har inte så många följare än. Snart 3000.
Ja, men det är inte illa.
Men vi får jättemycket, mest positiv feedback. Men vi vill ju även ha lite ris också såklart. Få tips vart de tycker att vi ska vara i stan och sådär. Så det är jättebra.
Vad är syftet med att ni startar det här Instagram-kontot?
Jag vet inte egentligen. Det var min sambo som hade pratat om att han funderade på att skaffa ett konto. Men han är lite mer försiktig än vad jag är när det gäller sociala medier. Jag har ett inredningskonto som jag har haft ett tag, som är med öppen profil. Då. Men så pushade jag honom att jag tyckte han skulle skaffa. Så förra sommaren när jag var iväg på sommarsemester så skickade han en länk att nu har jag skaffat ett konto, kan du kolla om det ser bra ut? Och på den vägen är det. Så det var väl att han kände väl, tror jag, att man kan använda sig mycket mer av sociala medier i vårt arbete än vad vi faktiskt gör. Med tips och sånt då, och faktiskt få hjälp och, ja, på vad medborgarna tycker att vi kan göra.
Så där ser man helt enkelt när ni rör er kring Linköping och lite de jobben ni är på. Och så
absolut,
vidare.
Vi försöker filma lite utryckningar och lite, ta lite foton från olika jobb och sådär och skriva och försöka blanda upp med allt då, så att alla liksom får det de tycker är viktigt eller ser. Mm. Så man ser variationer på jobbet, vad mycket olika saker vi får hantera.
Just det. Så. Men vem är Martina då?
Ja, vem är jag? Jag är en 29-årig tjej som jobbar som polis i Linköping.
Hur kom det sig att man väljer liksom polisyrket då? Hur kom det sig för dig?
Ja, den där frågan har jag funderat på lite, för jag tänkte att jag nog skulle få den. Jag kan inte säga någon så här klockren, för jag har ingen i släkten eller familjen som är polis. Det är ingen så här som jag har haft som någon förebild eller någonting. Däremot har jag alltid varit väldigt fascinerad av uniformsyrken. Mm-hmm. Alltså både inom sjukvård och brandmän och väktare och allt så där. Så jag tror tankarna föddes någon gång i början av tonåren. Att jag tyckte det verkar häftigt.
Men då är det prydligt. Är det din inrednings... att det är prydligt med uniformer?
Jag är lite perfektionist. Det är jag ju. Så jag gillar ordning och reda. Jag har även jobbat i Försvarsmakten tidigare.
Okay.
Så det var ju definitivt efter jag gjorde lumpen, för jag gjort värnplikt, som jag kände att jo, men det är polis jag vill göra, för jag vill liksom jobba ute i verkligheten, eller vad man säger. I försvaret leker man lite mer krig.
Just det.
Sen är det klart att man kan åka på missioner och så jag vill inte säga något elakt här om alla som jobbar i Försvarsmakten, eloge till er, men jag kände ändå att polis kändes mer som min grej.
Var gjorde du lumpen någonstans?
I Enköping.
Mm-hmm. Vad har de för typ för regemente där?
Det är ju ett saft och bulle regemente, om man säger så, som det kallades.
Saft och bulle?
Ja, precis. Saft och bulle kompanier. Men jag var på en insatspluton som insatsgruppbefäl och förare. Okay. Och sådana plutoner finns ju på alla regementen. Det är de som har hand om alla skyddsobjekt och kör all skarptjänst.
Just det.
Om man inte är på livgardet då, för då har de ju skyddsvakter och militärpolis.
Mm.
Men annars så, vi jobbade mycket skarp med skorter och vakt- och skyddsobjekt och sen även vakttjänst då, som kanske inte är superskoj. Men det var ändå skarpt, så man fick ju ta emot väldigt mycket besökare och göra sånt och vara på sin vakt, eller vad man ska säga.
Men du kände inte att framtiden fanns där på samma sätt då, inom det militära?
Nej,
eller?
Jag sökte specialistofficer precis efter när jag var 20.
Vad innebär det då, specialistofficer?
Det är en kortare utbildning, då blir man förste sergeant. Annars om man läser vanlig officersutbildning som en högskoleutbildning, då läser man ju 3 år, så det är dubbelt så lång tid. Och då blir man fänrik, och det är 2 olika gradsystem. Spesoff, som det förkortas, är lite mer praktisk skulle jag vilja säga, eller de blir mer inriktade på en specifik sak.
Okej. Okay.
Och då hade jag fått fram att jag ville jobba med underrättelse och säkerhet.
Mm.
Och det var ganska tuff konkurrens, och de ville ha lite äldre personer som sökte, så jag tror de hade typ 22-årsgräns eller något helst. Mm. Så jag fick en tredje reserv, tror jag. Men sen kände jag under tiden jag gick och väntade där och så över sommaren att det kanske inte är det jag vill göra ändå. Men sen så fortsatte jag ett tag i försvaret i alla fall. Så.
Okay, du fortsatte.
Men på ett helt annat regiment.
Det fanns någonting som heter Pix-sergeant, kommer jag ihåg. Finns det kvar?
Okej, okay. Ingen aning. Nej. Det var nog före min tid.
Jag gjorde i lumpen några år tidigare än dig, kanske.
Ja, kanske.
Okej okay då, men då dyker polisen upp. Hur ser du liksom?
Ja.
Är det på nätet eller vad?
Nej, alltså när jag gjorde lumpen så visste jag att jag ville bli polis.
Okej, okay. Så det fanns redan?
Ja, så det var några 5 år tidigare kanske jag började fundera på det. När jag gick först högstadiet och sen när jag började gymnasiet, då var jag säker på att det var det jag ville göra.
Okay.
För då hade jag läst på lite mer vad man... För innan trodde jag att jag vill inte klacka ner på mitt egna yrke, men jag trodde man var tvungen att vara supersmart och ha jättehöga betyg. Och jag är ingen läshuvud. Så jag först trodde jag att nej, det där är kört. Det är typ som att bli veterinär, så det kommer inte gå.
Okay.
Men sen så kollade jag att då var det enda jag behövde läsa till på gymnasiet var historia.
För att kunna komma in på
polishögskolan. Så då lade jag till det under gymnasiet.
Aha.
Direkt. Så jag har inte behövt läsa till något efteråt. Men jag tror inte jag skulle komma in nu på kraven som är idag. Och då är det ändå
har de
inte
sänkt
många...
kraven lite nu?
Inte på betyg, tror jag inte. Aha. Jag tror det är ganska höga. Men de kanske har gjort om det igen. Jag
Nej, jag hade nog definitivt inte kommit in heller.
Nej.
Kanske var tur man sökte när man
ja,
sökte.
Precis.
Men kommer du in på din första ansökan eller?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
På den andra.
Vad hände på den första då?
Jag skrev världens längsta typ CV. Det var typ som om jag sökt något avancerat jobb. Jag hade inte läst. Det fanns någon instruktion på hemsidan om hur man skulle skriva. Den hade jag liksom förbisett.
Okay.
Så jag skickade in en kanske 6 sidor eller någonting.
Oj.
Det var både personligt brev och CV och alla jobb och referenser.
Men var det negativt då? Alltså?
Ja, för tydligen skulle man bara hålla sig till A4 och då fanns det förbestämda frågor när jag sökte då.
Okay.
Så här att man skulle fila i varför vill man jobba i uniform, vad man hade haft för tidigare arbeten, beskriva sig själv lite kort, lite bakgrund och då skulle det få plats på en A4.
Mm-hmm.
Så jag hörde mig för med några som hade kommit in som jag hade gjort lumpen med.
Mm.
Hur kom ni in men inte jag liksom? Och då så sa de det att men hur skrev du ditt personliga brev eller kan du skicka det? Och de bara oj, men såg du inte att du skulle inte skriva så här? Och bara va? Så då fick jag se på deras då och bara oh shit, så här skulle det vara.
Okej. Du så missade de första instruktionerna.
Ja, precis. Så det var ju fail direkt. Så jag avvaktade ett år och samlade mig lite. Sen så sökte jag igen och då kom jag in.
Aha. Och var kom du in då någonstans?
Då kom jag in på Sörentorp i Stockholm.
Mm. Hur var det? Hur var det att komma in på skolan där då?
Jättebra och roligt.
Ja, det var det?
Ja, och det var den skolan jag hade tagit som första val. Så det var skönt.
Det är ju, man åker förbi där ibland och det är ju en väldigt bra område att ha en polisskola kan man tycka.
Ja,
men det känns som det är ett gammalt regemente från början, men det känns ju som att det är väldigt passande för en polisskola.
Ja, jag tyckte det var superbra. Jag tycker det var jättetråkigt. Vi var den sista omgången som gick hela där. Ja.
Ja.
Sen så började de ju i Södertörna istället. Och sen har de bara gjort lite praktiska saker på Sörentorp.
Mm.
Så vi tyckte det var jättetrist. Jag är jätteglad att jag fick gå hela min skoltid där. Det var super.
Man hade ju liksom allting samlat på en plats.
Mm. Och jättefint allting. Område och med Edsviken. Och, det är jättebra.
Med spåren där man kan springa.
Precis. Och skogen och vattnet. Men som sagt, det blir ju samtidigt lite skyddat för många som jag vet som gått på andra skolor tycker ju att det är väldigt bra att ha lite blandat också.
Mm.
På universitet och så. Mm. Man blir lite skyddad. Å andra sidan så tyckte jag att man kunde integrera jättebra med de andra terminerna och få väldigt mycket tips och tricks och föra vidare då sen till nästa omgång och så också. Mm. Man stötte på lärare hela tiden och kunde prata. Och så på så sätt är det kanske bra också att man behöver inte tänka sig så mycket för vad man pratar om heller och så.
Nej.
Utan
nej, det är klart, det finns för- och nackdelar. Det är säkert bra, det finns en fördel att blanda med andra studenter som läser helt andra saker.
Precis.
Och att jag hörde några som pluggade på Södertörn där hade de skrikit fascister åt dem, alltså åt polisstudenterna. Och det är kanske bra om man kan blanda upp sig där och kanske märka att alla som pluggar till poliser inte är fascister.
Nej, exakt. Det hörde jag också att det var ganska mycket så, framförallt i början, de första som var där tror jag. Fick ta emot både det ena och det andra och de ville inte ha skåprev och allt vad det var. Ja.
Risk att bli nedbrottad.
Ja, typ.
Ja, men det är sköna fördomar. Men vi har ju fördomar om det mesta. Så att, och varför inte om polisstudenter?
Nej.
Hur var dina kompisar då på skolan? De som du träffade, dina nya polis...
Jo, men de var bra.
De var bra?
Ja, men det blev lite uppdelat där. Som det alltid blir i klasser.
Såklart,
ja. Olika människor och kommer från helt olika bakgrunder. Och olika åldrar. Det var ganska spritt där också.
Hur skulle du säga att det delade upp sig då? Var det åldrar eller var det tjejer? Och hur blandade ni det upp?
Nej, men det var nog lite mer det här klassiska. En lite nördigare grupp. Och sen var det lite de som tyckte de var lite tuffare. Men det var inte så här pluggisar och inte. För alla ville ju vara duktiga och kunna liksom räcka upp handen och kunna nästa lagstad. Typ. Så det var inte riktigt som när man har studerat tidigare. Men det blev ju ändå grupper. Men det var nog ganska blandat med tjejer och killar och så i grupperna tycker jag nog. Men det är klart det blir grupper.
Hade du någon tanke då på skolan så där, vad du skulle vilja göra sen senare i ditt polisiära liv eller funderingar?
Ja, det har jag väl. Den drömmen finns ju fortfarande kvar. Jag vill bli hundförare.
Mm.
Jag jobbade som det i Försvarsmakten och... Mm. Det är väl det som jag hela tiden har haft som mål inom polisen. Så.
Ja, vi har haft några hundförare som gäster i podden. Och hundförare är ju speciella brukar man tycka.
Ja, men så är det. Min pappa brukar alltid säga att hundfolk och hästfolk är det värsta folk som finns.
Ah.
Och jag ingår i båda kategorierna, så jag vet inte vad han menar med det. Men,
nej, men man brukar väl liksom, det är också en såklart liten fördom och så där, eftersom man, när jag jobbade som polis så åkte ju, och så är det ju fortfarande, att hundförare åker ju ofta själva med sin hund.
Precis, ja.
Så man lär inte känna dem på samma sätt. Nej. Och då blir det att man tycker att de kanske är lite mer enstöringar och är på sin egen kant och sådär. Och det är väl därför man kan skämta lite om dem, lite som man skämtar om trafikpoliser.
Absolut,
eller något annat.
Jo, men så är det.
Okej, så målbilden är fortfarande då kanske att bli hundförare.
Absolut.
Vad är det som lockar? Just själva hunden, eller är det arbetsuppgiften, eller kombinationen? Eller?
Kombinationen skulle jag nog säga. Jag tycker det är jättehäftigt att jobba med ett djur på det här sättet. De är så sjukt smarta och duktiga. Alltså det fascinerar mig jättemycket. Och sen tycker jag det är väldigt... Alltså jag vill alltid ha en utmaning i mitt jobb. Men hund vet man aldrig vad som händer. Liksom. Och sen ska man dessutom uppfylla alla de polisiära kraven och vara polis samtidigt. Så jag tror att det skulle ge mig väldigt mycket att få den utmaningen hela tiden, och det här att man hela tiden testas, och det är tester på hunden och man ska testa som ekipage och man måste klara sin uppgift, och om den liksom brister någonstans, då är det inte alls bra.
Så, hur ser utsikterna ut för en hyfsat nybliven polis då? Du har varit färdig sen
helt färdig sen hösten 16. Jag gick ut på aspiranten i april 16.
Just det.
Så det beror lite på hur man räknar, för de gamla poliserna gick ju direkt ut på sin anställning efter aspiranten, så de räknar ju ofta från första dag. Men vi gick ju tillbaka till skolan.
Just det.
Så jag får väl säga bara strax över 2 år.
Ja. Men hur ser utsikterna ut för en polis som har varit ute lite drygt 2 år att till exempel bli hundförare? Såklart handlar det om omsättning.
Absolut. Jag tror ändå de ser ganska goda ut. Jag trodde väl, eller man har ju hört så här, att man måste jobba som polis i minst 10 år, och det var väl mycket mer så förut, tror jag. Men jag ser väl ändå ganska positivt, att jag tror inte jag behöver vänta 10 år.
Nej.
Men jag känner absolut ingen stress med att bli det heller.
Nej. Hur pass mycket, eller hur pass färdigutbildad känner du? Du är ju färdigutbildad på pappret, så att säga. Det är ju, men hur pass färdigutbildad känner du efter drygt 2 år ute?
Ja, jag vet inte. Det är typ först... Jag tror någon gång i höstas började jag känna mig lite mer så här bekväm, och när det har kommit några omgångar med nya poliser. Men färdigutbildad tror jag nästan aldrig att man blir i det här yrket. Och det är det som också är en kick. Och väldigt roligt och utmanande.
Det dyker alltid upp någonting.
Ja,
som...
gud, jag som bara, gud, det här har jag aldrig gjort. Har du gjort det? Och så kan man jobba med någon som jobbat i 10 år och bara, nej, jag tror fan inte jag har gjort det heller. Så det är ju, eller det bara, jo, men det var 7 år sedan. Så vissa ärenden är ju vanligare än andra, så att säga.
Skulle du säga att det är en del av skärmen med yrket, just det här att...
Ja, gud, ja.
Du inte riktigt vet vad som dyker upp runt hörnet.
Ja, verkligen. Det är det som är roligast nästan.
Är du uppvuxen här i krokarna?
Ja, det är jag uppvuxen i, eller uppväxt heter det kanske, i en jätteliten ort som heter Norsholm, som ligger ute med Göta kanal.
Okej.
Okay. Så bitter mellan Norrköping och Linköping.
Hur var det att växa upp där?
Ja, det var jättebra.
Det var
liten
det?
Idyll.
Uh-huh.
Ja. Det var, ja, vad ska man säga, jag bodde precis vid Göta kanal, så när det minnar ut i Roxen, i ett hus med min familj, och spelade fotboll och red på fritiden, och hade grannen tvärs över som var min bästa kompis, som vi sprang mellan hela tiden. Så det var en fin stig så här på våra tomter.
Så inte mycket kriminalitet?
Nej, gud, nej, det fanns inte. Vi hade några som körde EPA fort. Det var liksom det största snackisen. Som höll på att köra ner oss någon gång, tror jag. Så då blev det... Men då skrev man väl lappar, eller jag vet inte hur man kommunicerade då. Det var inga Facebook-inlägg i alla fall.
Men hur är det då? Om jag tänker att man kommer från en sån ganska lugn miljö och utan kriminella element som man träffat, sen börjar liksom umgås med folk som är kriminella och så. Hur tycker du att det har varit den...
Ja, jag förstår.
Det mötet med, liksom, med den världen som du kanske inte hade mött då, hur var det?
Jag har nog inte tänkt på det något speciellt. Så. Jag vet, när jag började högstadiet och började jag i en bruksort, började man då i, som heter Skärblacka. Och där betyder det mer narkotika, eller det är narkotika. I Norsholm, där jag är ifrån, där visste jag inte ens att det fanns narkotika. Kanske fanns det, men jag har aldrig sett det där.
Ja, ja.
Men då vet jag när jag var 13 och jag började högstadiet att liksom bara, oh shit, folk knarkar här.
Mm.
Det vet jag att jag reagerade på och tyckte var lite läskigt. Och liksom. Sen var jag lite utav en rebell när jag var tonåring, så samtidigt fanns det någon liten spänning i det också på något sätt.
Mm.
Men ja, nej, annars så tror jag vet inte. Jag har nog inte blivit så chockad så över hur samhället ser ut egentligen.
Nej. Jag kommer ihåg själv att jag hade jobbat ett tag, jag jobbade in i stan och så där i Stockholm, och så var jag med om några grejer som jag tänkte, fan, det är liksom som nästan parallella världar som man lever i ibland.
Mm.
Alltså man har levt i sin lilla värld liksom. Och ibland när man pratar med folk nu, jag kan prata med folk som jobbar inom lite min bransch med teater och skådisar och komiker. Mm. Så det man har levt liksom, man lever liksom samtidigt men i sidan liksom parallella rör liksom, som inte nuddar varandra.
Nej, exakt.
Och som inte har koll på det här om man letar i bilar som man har stoppat.
Nej.
Och det
Nej.
Här alltså det jag tänkte på det någon gång, så nu är jag i en värld som jag aldrig hade hamnat i om jag hade pluggat till jurist eller whatever liksom.
Nej, så är det ju.
Men du har aldrig fått någon sån när du har stått i skogen med någon konstig händelse, så jag tänkte, hur hamnar jag här?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Eller, det är klart att man ibland visar en bara, gud vad sjukt liksom. Eller tänk om folk visste vad vi gjorde, eller alltså, hur kunde det bli så här? Eller tänk om man visste att vad som händer när de ligger och sover här bredvid. Eller liksom, det är klart man har tänkt så där, men inte så mycket hur jag hamnar där, för jag har nog alltid varit så målmedveten att jag ska ta mig dit, att jag vill liksom jobba med det här.
Mm.
Så.
Det är ju när man kommer ut och börjar jobba som polis, så är ju många, jag var lärare på skolan och till exempel så hade jag termin treorna då, vi var uppe på bårhuset och det finns en oro kring inte bara kanske där möta liksom ond, bråd, död, men att möta situationer som man inte helt enkelt har varit med om, och man vet ju inte alltid själv hur man reagerar förrän man... Hur kände du inför sådana grejer? Kände du liksom mentalt redo för de flesta situationer, eller var det något du funderade på liksom när du var klar och sådär?
Ja, och gjorde jag väl, och det gör jag väl fortfarande lite med vissa saker. Exempelvis, jag har aldrig fått riktigt med stryk, alltså fått ordentligt med smällar, och det är ju så här, jag undrar fortfarande, kommer den dagen komma jobbet när någon verkligen lyckas smälla på mig? Förhoppningsvis aldrig, att man liksom med erfarenheten då...
Det sa alltid min pappa, räkna med att du kommer få stryk.
Ja, men precis, så den är fortfarande lite så här, att jag kan bli nervös ibland när man märker av att en människa är så sjukt labil kanske, eller så, eller väldigt oberäknelig. Men annars, död hade jag sett innan yrket, och även missbruk och lite sådär, och även kompisar som jag umgick tyvärr med lite fel folk när jag gick i högstadiet, så, som även hade berättat lite historier och sådär, så man, då blir man ju såklart jätteschockad av deras historier och så, men det kanske gjorde att jag blev lite förberedd på att vissa kan faktiskt ha det så här illa när de växer upp.
Mm.
Bland annat några som var placerade i fosterhem och lite sådär, och som hade haft väldigt tragiska uppväxter.
Mm.
Så.
Jag tycker till exempel när man var på när jag var på intervjun i alla fall, och man sökte till polishögskolan, då var det så här, kan du tänka dig att så här, skjuta med ditt vapen och sådana saker. Det sa man, för man visste, sa man nej så kom man inte in.
Ja, men det var exempelvis, jag har en lillebror som dog när jag var liten, och han var också liten.
Okay.
Det var ju inget jag nämnde på intervjun, eller att jag tyckte det var jobbigt att mina föräldrar skildes, det sa jag ju inte heller, utan det var ju så positivt, och jag nämnde inget om min lillebror alls och sådär, för det visste jag liksom att då kanske de hittar någon öm punkt, och då kanske de tycker att jag är ostabil rent psykiskt.
Okay.
Så jag var lite, jag gjorde en fuling där.
Att föräldrar skiljer sig låter ju tämligen normalt i modern Sverige.
Absolut.
Att ens lillebror dör är inte normalt, såklart. Och
exakt.
Att man blir liksom väldigt ledsen och nästan lite traumatiserad, det är ju inte heller onormalt.
Nej.
Men jag får många frågor som inte jag kan svara på ibland, om så här, hej, jag vill jättegärna lyssna på podden, jag vill jättegärna söka, men jag har ADHD till exempel.
Mm.
Och jag vet inte, men jag ska Jag lovar alla lyssnare att jag ska ta mig till rekryteringen någon gång.
Ja, det borde du göra.
Och reda ut lite saker kring vilka som får. Någon mejlade också och frågade om man gjort någon liten klantig grej och blivit dömd för ett brott. Ja, som det. Är det alltid kört då till exempel? Eller är det så att man kan zona sitt brott och sen börja jobba som polis och så vidare och så vidare. Så sådana frågor.
Ja.
Men okej då, så tycker du att polisskolan förberedde dig mentalt för det som komma skulle?
Ja, det tycker jag. Eller ja, absolut skulle jag väl säga ja, rent spontant. Men sen så var det väl mycket som man hade fått pekving. Liksom, jag bara, så här får ni absolut inte göra ute. Men som sen när man kom ut så var det, vad är det där? De har lärt sig skit i det där. Liksom. Och så hade man gått och varit nervös för det inför tenter. Och jag kan inte komma på någon specifik grej, men lite... Man jobbar ju lite i gråzon som man säger och även hur man använder lagstöd och vilken ordning saker och ting kommer ibland när man jobbar ute praktiskt. Mm. I skolan skulle ju allt verkligen vara så här uppradat och först måste ni ringa om det här och sen gör ni si och sen ska det vara så. Och det är klart, man måste ju lära ut på något sätt, men det var väl liksom det mer mentalt att man insåg att shit, det blir liksom verkligen inte som man tänker sig eller tror. Och där kanske man inte eller jag inte var jätteförberedd på det sättet, utan man kanske trodde att det skulle vara lite mer det här strukturerade som det var i skolan och att det blir alltid, men jag har tänkt att det ska bli en PL19 här, då kommer det bli där liksom.
Och sen snackar man med befälet så blir det inte det.
Nej, precis, då ska den där gripa istället, ska vi göra någonting annat med honom eller,
Det var också ganska svårt när man kom in till skolan som lärare. Mm. Man hade jobbat ute i 15 år och i mitt fall då som bara narkotika. Och sen säger nu ska ni ringa till åklagaren, när vi typ aldrig ringde till åklagaren. Men jag var ändå tvungen att säga, men oftast ringer vi inte till åklagaren därför att om man pratar om fara i dröjsmål och för er som inte jobbar som poliser, så är det då ett ganska unik arbetsmetod i Sverige som man inte har i en del andra länder, att polismannen själv får fatta beslut om till exempel en kroppsvisitation eller också en husrannsakan i vissa lägen.
Exakt.
Och kan man sin lagstiftning så kan man utnyttja den lagtekniska delen ganska effektivt beroende på vad man jobbar med inom polisen.
Precis.
Jo, men okej, det köper jag då. Man kommer i skolan och där är allt strukturerat och det är alla papper ska vara så. Så kommer man ut och så blir det lite annorlunda.
Ja, så är det.
Men det
förstod jag nästan samtidigt. Alltså man vet ju att utbildningen är inte så jättelång om man jämför med en del andra yrken. Och sen att det är ett så komplext jobb. Så det kändes mer så här, kanske att man kanske skulle ha ett års praktik, alltså aspiranttjänstgöring då eller något sånt. Att det kändes som att då kanske man blir mera förberedd för det när man får vara ute och faktiskt se och känna på det hur det är. För att öva på skolan, då hade vi dock, det är jättebra på skolan hur det ser ut och med lagtorg och man får öva med riktiga skådespelare ibland och sådär också, så det är ju toppen. Men det blir ändå, man vet ändå att nu är det en övning och övningen bryts eller sådär. Och att, då är det klart, då kan man pusta ut och bara, gud vilken tur. Fast du blev ju skjuten, men det gjorde ju inget nu. Alltså,
exakt, det var ändå en övning.
Ja, också. Eller oj ja, vi missade den där kniven och hade där, men nu spelar inte den någon roll. Och sen så kunde man typ garva bort det lite.
Mm.
Skämmas lite inför klasskompisarna, men så mycket mer än så var det liksom inte.
Jag kommer ihåg, det var alltid bättre när det var skådisar, för att när man skulle vara mot varandra så blev det alltid lite flamsigare. Liksom.
Mm, precis.
Vad jag kommer ihåg i alla fall.
Ja, dock hade vi några i min klass som var riktigt bra och en i terminen som till och med utbildade skådespelare.
Oh.
Han var inte rolig att köra mot. Han var så duktig.
Oh.
Så, men ja, absolut. Visst, det blev mycket mer seriöst. Och de var ju fruktansvärt duktiga alla, så då kunde man inte flamsa och tramsa.
Nej.
Så mycket.
Sen var ju det som var rätt usla skådisar också. Som skulle vara så här, kunde inte, men det är inte seriöst.
Nej,
men när folk skulle vara typ arga. Så, men, okay. Är det här ditt argaste? Ja. Om de skulle vara vet, en klasskompis som spelar riktigt dåligt.
Ja.
Jag kommer ihåg det roliga. Det var någon som sprang, tappade mössan. Sprang tillbaka för att hämta mössan. Ja. De bara, bryt!
Precis.
Vi hämtar inte mössan om vi jagar den.
Nej, exakt.
Så det är lite sådana grejer. Ja. Men hur var känslan då att komma ut? Så här, nu är jag färdig med utbildningen.
Ja,
och...
det var ju fantastiskt.
Hade du sökt Linköping?
Ja, det hade jag.
Så det var målbilden? Liksom.
Jag fick mitt första val. Så det var fantastiskt. Men det var ju nervöst också såklart.
Mm.
Men jag är ganska, jag har väl inte jättebra självkänsla och sådär, och den sviktar väl lite fortfarande. Det kan göra ibland att man tänker att man inte kan det man faktiskt kan. Och blir lite osäker och så. Och det var ju också en farhåga sådär, gud, kan jag verkligen det som krävs? Och det kändes som alla andra var mycket duktigare om man jämför. Och de är från andra skolorna när man började första dagen på aspirant. Kom jag ihåg, gud, det verkar som de har pluggat mycket mer än vad vi har gjort. Och lite sådär, för upplägget är ju lite annorlunda på de alla skolorna. Mm. Så,
Men när jag tänker på aspiranten, är den lagom? Liksom, är det någonting som du saknade där? Skulle man kunna liksom få mer kött på benen på aspiranten? Eller var det...
Alltså, jag vet inte, det är klart att man skulle vilja ha mer egentligen, men samtidigt det där är ju så styrt hur det ser ut, just vart man kommer och vilken tid på året, och det kan vara en jättelång period ju. Och sen lyckas man hamna på IGV, alltså ingripande verksamheten, de veckorna, så var det den lugnaste perioden de haft på över ett år, så det där är så svårt, men jag tycker nog att det var ganska lagom ändå faktiskt. Våran var uppdelat bra, vi var 6 eller 7 veckor på ingripande verksamheten och typ 3 på trafiken och 2 på områdespolisen tror jag, och sen 4 eller 5 veckor på utredning. Så det blev ändå en ganska lagom mix.
Hur trivs du idag då som polis?
Jag trivs jättebra.
Är det?
Ja.
Är det ett yrke som du skulle kunna rekommendera om någon ungdom kommer och frågar?
Ja, absolut. Jag brukar säga till alla att de ska bli poliser. Speciellt de busarna som ofta säger, men du vet, jag ska bli snut, säger de. Och så bara, ja, absolut, kör. Jag älskar det, så det är bara kör. Du är välkommen. Så, ja, men det rekommenderar jag.
Så du diskriminerar ingen, du rekommenderar
Nej,
alla?
Nej, jag rekommenderar alla. Bara om jag fyller kraven så,
ja,
så
är det då inga problem. Fine, ja. Ja, precis.
Sen får de väl ansaka sig själva om de tror att de skulle vara lämpliga.
Aha, precis. Ja, men kul, då är du ute lite drygt 2 år. Målbilden är det här med hundföreriet. Håller tummarna där såklart. Tänkte be dig berätta en historia om någonting som du har varit med om under den här tiden som du har varit ute och jobbat som polis, som har satt sig lite mer. Vad funderar du på där?
Men jag funderar på en händelse som faktiskt var i höstas, så det är inte så jättelänge sedan.
Nej.
Det var jag och min kollega var över i grannstaden Norrköping, där jag också har jobbat tidigare. Jag jobbade där efter min aspirant i 1 år ungefär. Men vi får åka över dit ibland och jobba. Det var ett kvällspass, om jag inte minns fel. Så får vi in ett dödsfall. Och det har jag varit på några stycken, så det var inga så där konstigt i sig. Och en adress ganska nära polishuset, så trots att jag inte hade varit där och jobbat på ungefär, eller det var 1 år sedan jag slutade i Norrköping, så kände jag ändå, jo, men den adressen sätter jag liksom, utan att behöva knappa in GPS och sådär. Så får vi reda på när vi åker fram att det är föräldrarna till den här personen som de har hittat sin son avliden och gått in med nyckel, och att de finns kvar på platsen.
Okej.
Och då börjar jag känna lite så här, aha, okej, ska vi ha ett dödsfall samtidigt som vi ska någon slags dödsbud, fast de vet om att han är död, men ändå hantera den sorgen som de troligtvis känner just nu. Så då blir det lite så här, okej, då börjar jag försöka förbereda mig på det, och min kollega säger att det är dennes första dödsfall.
Okej.
Och då blir jag också så här, okej, då kommer den här pucken landa ganska tungt på mig. Och det hade jag inga problem med, men jag började ändå fundera på hur ska vi lägga upp det här på bästa sätt för att det ska bli så smärtfritt, eller man säger, för föräldrarna, för helst vill man ju liksom separera de här 2 delarna ifrån varandra.
Visste någonting om ålder på den här personen?
Nej, inte just då, men vi fick nog personnummer precis innan vi ska gå in, och då visade det sig att han, jag tror att han precis hade fyllt 30 eller skulle fylla 30 om typ 2 dagar eller någonting.
Okay.
Så det lät lite så här, han borde ju inte vara död om man säger så. Nej. Med tanke på hans ålder, om han inte var sjuk eller så. Men vi kommer in i den här lägenheten som det är och träffar 2 jätteledsna föräldrar, såklart. Så då säger jag åt min kollega att hon kan ta samtalet med dem. Så kan jag, om liksom tycker det var jobbigt med den döda personen, så kan vi gå in och kolla. Kan jag gå in och kolla själv? Men vi går in och kollar hur det ser ut där han finns. Och det ser ut som ungefär ett filmscenario när en person typ har tagit en överdos.
Okay.
Det är silar och det är kanyler och det är blod och det är liksom någonting att stasa med i armen och som nästan sitter kvar i munnen fortfarande. Och så det är liksom, känns lite så här, shit, har han dött av en överdos eller liksom var, oj, men det är blod också bakhuvudet, eller han har fallit bak från en stol.
Okay, så,
så undrar man.
Och det är bakom honom i blod också?
Ja, precis, ner på golvet så.
Okay.
Men det är inga konstigheter så. Jag tycker inte att döden är så svår att hantera längre eller så där. Eller att det är jobbigt med blod eller lik. Men anledningen till att jag tycker det här händelsen blev lite extra jobbig var att det visade sig sen att det var väldigt många likheter med min egna bror. Oh. Som är nykter alkoholist och även varit narkotikamissbrukare. Mm. Och är lika gammal, en man från Norrköping. Som liksom satte lite spår hos mig efteråt. Och jag tyckte det var jättejobbigt efter själva händelsen. För jag pratade väldigt mycket med föräldrarna också medan vi väntade på att läkaren skulle komma. Det är ju så himla många olika så här, faktorer man måste vänta på i ett sånt här typ av ärende. Det är politi och vi tog dit en präst också för att de skulle få prata med en sån. Och då visade det sig att den ena som kommer då, diakon som det heter, det som jag hade när jag konfirmerade mig. Så det blev väldigt mycket så här nära. För då känner han mina föräldrar, han känner min bror och han börjar direkt fråga så här, hur är det med honom nu? Liksom, och bara, oh shit, det blir liksom lite för tajt in på mig själv. Eller man säger att
jag förstår.
Jag fick liksom en så här
Men är det här din bror som avled också? Eller som du, är det en annan bror?
Nej, det är en annan bror.
En annan bror,
ja,
jag förstår.
Min missbrukande bror som idag är nykter, han lever.
Okay.
Som tur är. Men det blev ändå så här, det kunde ha varit honom när han var i sina värsta år. Jag liksom fick en sån shit att det här kunde faktiskt ha hänt. Och det blev jag samtidigt, jag blev både ledsen men jag blev även jävligt förbannad. För jag tänker att de där föräldrarna har ju fått uppleva samma period som mina föräldrar och jag och mina syskon har fått göra. Och fått hantera hela den biten. Och sen slutade på värsta tänkbara sätt. Och de, för jag pratar som sagt väldigt mycket med dem och de berättar hur de har försökt i alla år. Hur de alltid har funnits där och lånat ut pengar och kommit på att de är medberoende och allt, hela den där som jag verkligen känner igen mig så väl i. För jag började ju förstå att min bror var missbrukare när jag gick på POS. Och då sa jag till mina föräldrar bara, jo men han är missbrukare, medan de bara nej, han tycker bara, han är lite glad liksom i spriten, han tycker om att dricka mycket och du vet han är estet och de håller på och sådär. Och jag bara, nej, fast jag fattar att han är det nu liksom. Och sen så kom vi väl fram till att det var så.
Men det här tycker jag är väldigt intressant det du berättar. Därför att oftast tror jag poliser får frågan så här, men tar du inte med dig jobbet hem? Liksom? Det tror jag är det vanligaste. Men här är ju ett exempel när du tar med dig det privata till jobbet. Och det privata har man ju alltid med sig. Och alla människor, oavsett var vi kommer från den här lilla orten vid Göta kanalen, om man har växt upp downtown i någon storstad eller någonting, så har vi ju ett bagage.
Ja, verkligen.
Och det bagaget kan ju dyka upp precis när som helst. Som i det här tillfället då för dig så dyker det upp vid det här dödsfallet. Och jag menar, det här lär vi oss ju ingenting på polishögskolan.
Nej, det gör man inte.
Att liksom tänk på att ditt privata du och de upplevelser som du har med dig i din ryggsäck kan dyka upp och bli otroligt emotionellt när du är ute och jobbar.
Exakt, för det var ju där det blev tyvärr. För när mamman och jag sitter och pratar där så börjar jag gråta till slut. Nu känner jag bara att...
Det brister även för dig alltså?
Ja, och jag hade ju till och med gått i parallellklass med den här killen liksom, i högstadiet.
Det var väldigt mycket som...
Det var väldigt mycket som blev alldeles för nära och som blev svårt att hantera där när man ska även vara något slags stöd och sköta sitt jobb eller vad man ska säga. Så.
Och det påverkar ju en polis förmåga att sköta sitt jobb såklart. Och det var intressant, du sa det att när du sökte till skolan så berättade du inte om din yngsta bror som dog.
Nej.
För att det kanske skulle påverka dig negativt på något sätt.
Ja.
Och alla de här sakerna som jag kan tänka att människor också på sina intervjuer inte berättar.
Nej,
som man ändå har med sig.
Mm.
Och det här kan ju trigga, i det här fallet så triggade det ju liksom sorg och igenkänning och man börjar gråta och så vidare. Jag tänker i mitt fall, jag hade ju en pappa som led av psykisk ohälsa som tog sitt liv och Och för mig reagerade jag i början sen när poliser kallade folk för psykfall.
Mm.
Då tänkte jag alltid på min pappa. Så, nej, men nu pratar du om min pappa, det är inte okej.
Okay.
När jag växte upp så fanns det två sjukhus. Det fanns Beckomberga och Långbro där folk då var inlåsta om de var tillräckligt liksom, farliga för sig själv. Och då var jag så glad att pappa inte var på Bäckis, för han låg på Långbro. För då tänkte jag så här, men då var man väl extra dum i huvudet om man var på Beckomberga. Men alltid när man pratade om det sjukhuset, jag fick alltid upp så här bilder. Alltid när vi hämtade folk som led av någon form av psykisk ohälsa, så hade jag alltid det här i min ryggsäck. Och på ett sätt var det väldigt bra. För att jag behandlade folk som inte mådde bra väldigt bra för det.
Jo, men det känner jag ju verkligen igen. Och det där du säger att du snackar om min farsa nu liksom, så kände jag lite redan på PS när, för då hade inte jag berättat till en början om min bror. Men sen blev det liksom, sen var jag tvungen att berätta för några, för det blev för jobbigt liksom. Jag vet, jag sprang ut från en lektion när vi började hantera just missbruksämnena eller kring det. Men då var det någon också som bara, men sån jävla missbrukare och liksom, ja fan, det är liksom min brorsa ni pratar om, ni vet inte vad han har levt för liv. Det blev jag otroligt liksom provocerad och arg över.
Och tittar man på, jag kommer ihåg när jag var liten så tänkte jag så, åh, men det var ju så skönt när pappa var som konstigast liksom, kanske. Tänkte jag, det var så skönt om man hade en normal familj liksom. Men det finns ju väldigt, väldigt få perfekta familjer.
Ja,
eller,
ja, precis.
Och tittar man på vänner och bekanta, men psykisk ohälsa är ju väldigt, väldigt vanligt.
Ja,
och att folk liksom haft missbruksproblem på ett eller annat sätt. Så det är ju inget ovanligt.
Nej.
Och att man fortfarande då kanske mörkar och eller sånt där, det är ju lite synd. Men det är fortfarande kanske någon form av stigma där.
Ja, kring det. Det är det nog.
Nej, men det är en jätteintressant historia tycker jag. Och jag menar, i övrigt när man kommer i andra situationer där poliser kanske har agerat. Jag tänker inte försvara dåliga polisingripanden, det är inte det
nej,
jag menar.
Nej.
Men det finns ju andra tillfällen där man kanske uttrycker annat än sorg. En del blir förbannade eller någonting. Det kan trigga. Ja, alla dåliga poliser ska avskedas tycker jag. Som beter sig helt illa. Men jag menar att det finns hela tiden någonting där som man kanske ibland kan förklara. Ibland finns det ju bara, får ju folk duscha bara liksom. Men just som i det här fallet så tar man med sig mycket av det privata till det här jobbet.
Exakt.
Som kan triggas eftersom vi möter så mycket sånt där.
Verkligen.
Vi säger, men ni blir det då.
Ja,
men,
ja. Samtidigt som vi även tar med mycket från det privata som vi kan nytta av.
Exakt, så det är både för- och nackdelar.
Ja, absolut, men just de här jobbiga sakerna, de blir så svåra att hantera då eftersom vi är den stora starka polisen som liksom klarar allting och ska finnas där för alla. Och då orkar man inte alltid det här, eller klarar kanske inte alltid det.
Nej.
Nu gick i det här fallet gick det jättebra ändå, efter jag hade fått gråta lite med henne, vilket jag ändå tror att hon tyckte var skönt. Jag sa inte varför jag satt där och grät, mer än att liksom, hennes situation var jättejobbig. Så gick det liksom problemfritt och det gick jättebra med kollegan som aldrig hade haft ett dödsfall. Hon sköts jättebra liksom, det var inga konstigheter.
Nej.
För sådana ärenden kan ju vara ganska jobbiga om man inte har sett någon mer död människa än på bårhuset när man gick på POS.
Just det.
Men liksom så allt flöt på bra eller så där. Men jag lättade faktiskt upp mig efter, för det är viktigt det här med kollegor och så. Så vi pratade väldigt mycket och även på vägen mot vägen sen tillbaka till Linköping så berättade jag varför jag tyckte det var extra jobbigt, så att det berodde inte på att personen var död egentligen liksom så.
Hur tog din kollega det här då?
Hon bemötte det väldigt bra. Vi hade inte jobbat speciellt länge. Hon är nyare än mig och så, har inte jobbat speciellt länge i samma turlag heller. Men jag tyckte jag fick jättebra stöd av henne och det var jätteskönt att kunna prata. Kändes även som en person som jag ville dela med mig till, som inte känns som kommer prata om det med alla på station liksom.
Just det.
Så.
Hur var det liksom, kan en polis gråta i uniform? Är det okej?
Okay? Ja, det tycker jag absolut.
Mm.
Jag tycker det är ganska en viktig del. Alltså det är klart man kanske inte ska stå och gråta överallt, men det är viktigt även att alla människor i samhället ser att vi också är människor och att vi har känslor och att vi är inga robotar liksom. Både det här att vi kan bli förbannade, men vi kan visa sorg och glädje och man kan kramas och high-fiva någon unge på en skola och liksom leka lite och sådär. Så jag tycker gråta är en del av det också. Det är ju, jag tycker det är absolut. Det är ju.
Du berättade här innan också att din sambo jobbar som polis.
Mm.
Vad finns det för för- och nackdelar med att ha samma lite unika yrke som polis?
Ja, fördelarna är väl att det alltid eller väldigt ofta finns en förståelse för både det här med övertid och att man tycker att saker är jobbiga, att man inte vill prata om allt och att vissa saker vill man prata mer om, och även att man kan bolla, ja, hur hade du gjort i den här situationen? Eller, jag frågar honom väldigt mycket eftersom han har jobbat betydligt längre än vad jag har. Och även yttre befäl då. Så jag tar jättemycket alltså, råd och hjälp av honom. Så det tycker jag är helt klart en fördel. En nackdel är väl att det tyvärr kan bli väldigt mycket polissnack också. Och att ibland önskar de att bara, men snälla, kan vi gå den här morgonpromenaden utan att prata om jobbet? Eller utan att prata om kollegorna? Eller utan att prata om det nya schemat? Eller...
Just det.
Men vi är nog ganska bra på det ändå. Men det är väl den största nackdelen, skulle jag säga, att man blir väldigt så här inrutad i jobbet. Och sen älskar vi båda vårt jobb också.
Umgås ni bara med polispar?
Nästan. Gud vad hemskt.
Är det så?
Ja, det är väldigt mycket i alla fall.
Ja, det är så.
Ja. Men annars tycker jag nog det är mer fördelar än nackdelar, skulle jag säga. För att just förståelsen för yrket anser jag är så himla viktig. Och att man, ja, det tycker jag är en väldigt viktig del. Så det underlättar ju. För det vet, man vet ju många par som går isär som inte har en polissambo eller är gift med en polis.
Just det.
Tyvärr är för att den andra parten kanske inte har en förståelse för hur arbetstider och yrket ser ut, om man nu jobbar de arbetstider som jag gör.
Just det. Så ska jag tolka in att en av nackdelarna är det att det kanske ibland blir väl mycket polisiärt.
Precis. Ja.
Ni sitter inte och pluggar så här lagstiftning och sånt hemma?
Nej, så när det är vi inte. Det går, vi är lite mer praktiska.
Där går gränsen.
Vi har inte så här frågesport när vi bjuder hem folk. Bara polisfrågor. Det har vi inte.
Okej, det tyder ju på någon form av friskhet i alla fall. Då, att det inte har gått så långt. Ja, tack för den historien som jag tycker är jätteintressant.
Varsågod.
Att man tar med sig mycket av det man har och som kan ploppa upp liksom... ibland när man minst anar det.
Ja, verkligen. Tack för att jag fick dela med mig.
Ja. Ja. Vi rundar väl av i vanlig ordning med någonting som inte är så allvarligt. Det är ju frågan om polisfilmer. Väldigt viktigt.
Väldigt viktigt.
Men är det någonting du har kollat på tidigare också? Eller jag vet att du hade en film som jag skulle rekommendera. Jag tror den här tjuvfrågan nu, så att alla rekommenderar den här.
Ja, jag har alltid älskat polisfilmer.
Ja, det är så.
Ja, men vi hade lite så här med pappa jämt när vi var små, så kollade vi på väldigt mycket lite läskigare filmer och så där, hade filmstund. Så det har jag alltid tyckt varit väldigt spännande. Med polisfilmer. Och då är det ju den filmen jag tycker att alla borde se, eller de filmerna. Det är ju Dödligt vapenfilmerna. Så framförallt ettan och tvåan är ju bäst.
Med Mel Gibson då?
Precis.
Lite yngre Mel Gibson.
Ja, ganska så mycket yngre. När man tittar på den där. Jag var ju ändå ung när jag såg den första gången. Jag är ju ung nu också, men då var gud vad ung han är. Så det måste ju ha varit kanske bland de första filmerna han verkligen slog igenom med, tror jag.
Ja, men det var det nog kanske. Och den är väl känd för att liksom vara ganska rolig och liksom lite, den var ju då riktigt action-packed och nu är det väl kanske
får se på. Men nu tycker jag att de är charmiga på det sättet att det speglar lite hur olika vi kan vara när vi jobbar, alltså, eller hur vi är alla vi som är poliser. Att liksom en vill köra och den andra vill backa tillbaka. Och lite det där att ibland måste man försöka.
Men kan det vara så, tycker du också, ute i när man är ute i liksom, in real life, att det är så att en del kanske är mer offensiv, någon vill hålla tillbaka och så, så man kan se de här klassiska?
Ja, absolut.
Är det så?
Ja, det tycker jag.
Och vem av de här två typerna är du då, om du måste sätta den som är mer tillbaka eller den som är framåt?
Ja, det beror ju på vad det är för typ av ärende, men... nej, jag skulle nog ändå säga att det är mer framåt, fast mer framåt kommunikativ. Så kanske inte mer framåt brotta ner.
Nej, precis. För hur mycket framåt kommer man egentligen med att brotta ner?
Nej.
Då är det väl nästan slut, va?
Ja, jo, men exakt. Så. Det försöker jag väl alltid undvika. Jag tycker det är bättre att försöka kommunicera. Men sen är jag ändå framåt om jag inser att här kommer vi ingenstans liksom, och det är läge. Då måste man kanske göra det ibland också, såklart.
Hur mycket hade du brottats innan du jobbade som polis då?
Typ ingenting. Jo, men mina brorsor någon gång, fast de sparkade jag mest i skrevet och sen var det bra.
Så var det klart?
Ja. Stackars dem.
Är det en metod som du har hoppat över nu?
Ja, det är det faktiskt. Fast ibland önskar jag att jag kanske skulle använda den lite oftare. Men det skulle nog inte se så bra ut.
Det är inte enligt RPS-anvisningar.
Nej, precis. Det är ju inte det. Så jag hoppas att ni inte misstolkar det här nu när jag säger det. Det var sagt med lite glimt i ögat.
Men jo, men det förstår jag.
En del idioter tyvärr som man träffade, måste jag ändå säga. Så.
Men det är väl det som på något sätt gör skillnaden, kanske att man tänker den tanken och inte utför handlingen. För folk gör ju väldigt dumma saker som gör att det liksom bubblar igen lite grann ibland.
Ja, men verkligen.
Då får man ta en sånt handgrepp.
Exakt. Eller trycka på någon punkt bakom örat. Gör det lite.
Något litet trick.
Ja, exakt.
Stort tack, Martina. Jag är jätteglad för att jag fick hugga dig idag, att du kom förbi här i Linköpings universitet i den här labyrinten av rum. Ja. Så hittade vi varandra till slut.
Absolut. Tack själv. Jätteroligt.
Tack. Ännu ett avsnitt av Snutsnack är till ända. Glöm nu inte, gå in på snutsnack.se. Läs om livepodden som är den 2 maj. Läs om Anna och Jens, vad de har gjort och vad kvällen kommer att handla om. Och säkra en biljett redan imorgon, onsdag. Annars in och gilla Facebook-knappen där, Snutsnack. Och mig hittar du på alla sociala medier. Där heter jag Hasse Brontén. Ha en fantastisk vecka, så hörs vi nästa. Hej då!